Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Hörru du, Fredrik Karlsson. Ska vi gå rakt på det här jobbiga? Eller det är inte så jobbigt, va? Vi gillar väl, gillar vi inte det här?
Ja, vi gillar det här tycker
vi
jag.
Vi gillar det här, vi ska pudla. Och vi är en podd som nästan omfamnar att få pudla ibland.
Ja, det tycker jag. Det är absolut inga problem med det alls.
Nej, men det är redan folk som är oss på spåren. Du har fått en del kommentarer och vi har väl fått mejl också, har jag för mig.
Jättemånga.
Saker som folk är bekymrade över, vad vi har suttit och vräkt ur oss här.
Om jättemånga är det ungefär 10.
Det är ganska många.
Det är ganska många.
Ja. Ja.
Och det roliga med dem är att de är alltså vi pratar ju om den här 4 mål i en halvlek. Alla har nästan olika förslag.
Mm-hmm.
Ja. Jag var med på match då.
Ja. Så de har egentligen inte heller gjort någon forskning. De bara vet ändå att det här stämmer inte.
Ja, precis. Precis. Och det ska de ju all heder. Det borde jag också ha vetat. Jag borde ju haft en känsla av att det hade hänt.
Det stämmer inte.
Nej, precis. Men det hade jag inte. Och sen dessutom gjorde jag ju om efterforskningar också. Ja. Och det hjälpte mig, det grävde bara mitt hål ännu djupare på något sätt.
Ja, precis. Du bläddrade i någon bok.
Ja, tittade på nätet.
Och sen så hörde han av sig Christer Blom då, som vi tydligen inte kan släppa ändå.
Nej, du ville ju på något sätt att vi skulle klara oss utan Christer Blom.
Det visade sig
ju vara katastrofalt.
Mest för Christer Bloms skull. Ska han behöva dra det här lasset i all evighet?
Ja, det visade verkligen att det kommer han få göra.
Det kommer han att få göra. Okej, vi fick för oss att det här har inte hänt på minst 50 år.
Mm, och så, vad då?
4 mål i en vändning och en halvlek, jag vet inte. Samma halvlek.
Jag vill mena att det är det vi letar efter. Att ÖSK då gjorde ju 4 mål på en halvlek och vände ett 0-2 eller 2-måls underläge mot Skövde.
Jag trodde faktiskt att vi bara pratade om 4 mål i en halvlek. Mm.
Ja, det har hänt väldigt många gånger.
Mm.
Senast 2017.
Mm.
Men det har jag fått en lista här av vår vän Christer Blom. Som är ju väldigt duktig och en trevlig man.
Mm.
Så, men det finns ju en gång som är relativt, ska vi säga, inom modern tid. Då.
Mm.
Det här luddiga begreppet.
Fast jag vet inte vad folk menar i största allmänhet med modern tid. Fast när man pratar om allsvenskan så känns det som att jag vet precis vad man... Då är det typ 2000-talet.
Mm.
För då det är en annan serie från typ 2000 och framåt. Mm.
Ja, när Superettan skapas så blir det annan. Och sen är det ju där med 16-lagsserie också.
Precis.
Som jag inte riktigt kommer ihåg när det skedde nu.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men det här är ju stolpe ut då.
Mm.
1998 så är det då ÖSK gör 4 mål på en halvlek och vänder ett 2-måls underläge.
Mm.
Och sen kan ju du mycket väl, om det är någon som nu lyssnar på vårat avsnitt och hör vad vi säger, så kan ju mycket väl du ha rätt i det här att det kanske bara var 4 mål på en halvlek, punkt, som vi var ute efter.
Ja, men det känns som att du har hittat på nya kriterier nu till det här avsnittet. Om man verkligen går tillbaka och lyssnar så vet jag inte alls om ens pudeln stämmer.
Nej, det tror inte jag heller. Men det här är i alla fall mina kriterier.
Mm.
4 mål på en halvlek och vända ett 2-måls underläge.
1998, det betyder att det var 25 år sedan.
Ja, och det som är lite roligt med det som också Christer Blom uppmärksamma, det är ju att då Skövde-tränaren Tobias Linderoth stod ju på planen då.
Ja,
det är roligt.
Gör han mål till och med?
Han gör mål. Han, 38 minuter av första halvlek så jublar han och tänker att här, spiken i kistan, allting är klart. 2-0.
Mm.
Ja. Det är Elfsborg har ju ett bra lag då. Men då gör han alltså 2-0. Och sen så blir det ju... Sen gör alltså ÖSK, jag tror faktiskt att folk kommer ihåg den här matchen ganska mycket.
Mm-hmm.
För att det är den så kallade, alltså om man är lite äldre och ÖSK-entusiast, ganska stor chans om man lyssnar på den här podden. Så är det den så kallade Dragan Djukanovic-matchen.
Okej, okay, då får du för oss lite yngre då förklara vad det är för någonting.
Dragan Djukanovic värvades som en stor värvning till ÖSK där på slutet av 90-talet. Och det finns ju alltså när den jugoslaviska, det sista jugoslaviska landslaget dyker upp till det är 1992 i Sverige. Ni kommer ihåg det där när Jugoslavien skickades hem, ersattes av Danmark, Danmark vann. Men Jugoslavien hann ju så långt så att de landade på svensk mark och skulle liksom vara redo att spela matchen. Medan Peter Schmeichel var på Mallorca och drack paraplydrinkar. Så då var alltså Dragan Djukanovic med i det. Och ni kan tänka er, alltså Serbien, Kroatien, alla de här länderna. Det är en stor grej att ens ta plats, och det gjorde Dragan Djukanovic. Tänk bara nu hur ett samlat jugoslaviskt landslag skulle se ut. Men han var ju en flopp i ÖSK. Men den här sista matchen så var han så att han flög. Ingen hade varit elegantare, ingen hade varit vassare. Han kom in i andra halvlek och låg bakom den här vändningen. Och sen visade det sig efteråt att det var ju scouter från en japansk klubb. Så han spelade ju för sitt liv att komma bort från den här skolan.
Okej.
Okay.
Och då
den
kunde han minsann.
Ja, den här kedjerökande lite lama killen som hade varit i ÖSK. Han var som bortblåst. Han ersatte faktiskt, kan man inte tro, Arno Gudjonsen. En av klubbens absolut största genom tiderna. Och då ligger alltså ÖSK under med 4-0. Eller 2-0 i sträckan. Och efter då så gör Djukanovic själv kvittering till 2-2 och ligger bakom då när Daniel Tjärnström, Thomas Andersson och Dan Salin vänder matchen till 4-2.
Så var det med det.
Ja.
Det här med, vad sa du? Peter Schmeichel drack paraplydrinkar. Vilket år?
92.
92.
Så det är 6 år tidigare.
Ja, precis. Jag tror dig säkert att han drack paraplydrinkar. För det gjorde man nog på 90-talet. Jag tänker att man säger ju fortfarande det om folk. Så fort den är på semester och är slirig, då dricker den paraplydrinkar. Men det måste vara någonstans runt 1992 som man faktiskt slutade sätta såna här paraplyer
såna där i drickarna. Pappers, såna där gjorda papper.
Och man fällde ändå upp dem. Alltså det var ändå en paraplyanordning.
Om man har slutat med det så tycker jag man ska börja med det men igen.
Men du är lite sån där, du ska dricka hot shots och grejer. Det är väldigt,
Nej, det är inte mycket craft beer över mig. Det är
nej. Du påstår att det fortfarande ser ganska bra ut i tabellen trots att ÖSK faktiskt förlorade den här matchen då uppe i Borlänge i fredags. Och när jag tittar i tabellen så ser jag att det är 3 poäng ner till kvalplatserna. Och sen är det ju som du säger också att alla i Superettan har ju samma poäng. så är det ju förvisso.
Ja.
Men jag vill ändå att du förklarar, vad är det den här ljusningen du ser?
Jag ser egentligen ingen ljusning. Det är kontrasten mot, det var ju en otroligt tung förlust uppe i Braga när man slarvade bort då en 1-0-ledning. Klassmål av Kalle Holmberg, men det kanske vi återkommer till. Men det som händer då resten av Superettan-helgen är ju att resultaten går väldigt mycket i ÖSKs favör. Så ljusar, det är en överdrift verkligen. Men det är ju de gick in i omgången med 3 poängsmarginal. De går ut ur omgången med 3 poängsmarginal. Vilket ju är ögonbrynshöjande eftersom det var en väldigt, väldigt tung och mörk kväll uppe i Borlänge. Och det, på det sättet där ljusnar, det är ju bara att det är en match mindre kvar för att de andra ska komma i kapp. Så på det sättet har det ju till viss del då ljusnat.
Just det.
Ja, det blev ljusnat. Men det blev i alla fall inte värre.
Det kunde varit värre.
Det kunde ha blivit mycket värre. Och nu är det ju så att ÖSK går in i 3 luriga matcher. Mot Utsikten på torsdag, Helsingborg på tisdag. Och sen så är det Österlördagen som kommer.
Vad blir det här? 9 dagar?
Ja, de ska spela väldigt
torsdag.
Mycket match. Torsdag till lördag. Vad blir det? Det blir torsdag, fredag, lördag. Det är 9 dagar. De ska spela 3 matcher på 9.
Det blir 10 dagar blir det ju.
Ja, du måste räkna med den. Ja, just det. Ja.
Tisdag till onsdag är ju 7 dagar.
Ja, men 10 dagar. 3 matcher på 10 dagar. Och det finns ju absolut inga, det är ju serie 2:an, Utsikten, som kommer på besök. Och sen 2 nästan säsongens knivigaste bortamatcher mot Helsingborg och mot Öster. Så det är klart att förlorare, tänker du att jag ska förlora de 3 matcherna, då ser det ju mycket värre ut inför avslutningen. såklart. Mm. Men jag tror inte att det behövs en poäng av de 9. 3 poäng av de 9 tror jag är, ja, då ser det ut ungefär som det gör nu, tror jag, med 3 poäng ner till kval.
Mm, just det. Du skrev inför det här täta matchandet om avstängningskrisen. Mm. Den potentiella avstängningskrisen. Mm. Det är många som kan fattas i det här lilla spannet av när man behöver en bred trupp.
Ja, precis. Det hände ju lite nu under helgen. För ÖSKs del så ljusnade något. För att jag brukar ju prata om att den här gula korten vittrar bort. För att det är ju någon ny regel. Jag orkar inte ens sätta mig in i den. Men det är x antal matcher som ska gå. Då tar man bort en varning. Och det hände för Jake Larsson. En av Jake Larssons varningar försvann. Så nu är det då bara 8 spelare som hotas av avstängning. Och då kan man ju räkna bort Axel Andresson som inte kommer spela på torsdag. Mm. Så då är det 7 kvar då. Helsingborg är faktiskt värre. De har ju 10 spelare. 10 spelare. När de reser till Växjö på onsdag så hotas 10 spel. Så där måste man ju ändå tro att någon eller ett par spelare inte kommer till matchen mot ÖSK. Så den matchen är ju värd att hålla ett litet öga på.
Oh ja.
Och sen händer ju andra saker också. Bosko Orović lost his shit mot, mot domaren i Trelleborg.
Det var roligt.
Ja, så han kom ju inte till Örebro heller.
Vad gjorde han?
Ja, han slängde iväg en herrans massa glosor. Mm-hmm. Och pratade om att det var olika regler som gällde för Utsikten och andra lag och sådär. Mm. Det var pinsamt, var fruktansvärt pinsamt och pinsamt, tror jag han sa. Vi har nog ett citat här.
Alltså det är ett skämt, ett stort jävla skämt är det. Så, nu har jag sagt det också. Den här domarkulturen vi har i Sverige här, där vi upplever att domare kan göra precis vad fan de vill. Ta gula kort för någonting. 2 slag i ansiktet på våra spelare med blodvit. Det leder till 1 gult kort egentligen. Inte ett rött kort.
Och sen får vi... Alltså
det är för dåligt. Det var ju det andra också. Det var ju också ett slag i ansiktet.
Ja, nej, men det fortsätter det där.
Ja.
Mm. Han är jättearg på allt. Han kanske skulle vara extra arg på sitt lag då, som tappar 2-0 till 3-2. Men han väljer domaren som bor i det här. Och det gör då att han, varken han eller hans lagkapten kommer till Bern Arena på torsdag.
Okej.
Okay. Han kanske.
Ja, han kommer nog. Men han får väl sitta på läktaren och skicka sms. Ja.
Precis. Så Erik Gunnarsson är också avstängd då. Och det är ju bra för ÖSK.
Mm-hmm. Mm. Ja, där ser man. Du har skrivit saker igen i körschemat som jag inte förstår.
Ja, det är bra.
Det gillar jag att föra fram i ljuset.
Ja.
Så här, Elias har du skrivit. Jag förmodar att detta är Elias Barsom.
Ja.
Ja, och så skriver du att han satte sökljuset på sig själv. Och det, för en enkel tjej från Degerfors, så är det här för avancerat språk. Jag vet inte vad det betyder att sätta sökljuset på sig själv.
Ja, nej. Ja, men då ska jag lära dig.
Ja.
Ja. Ja, men det handlar ju om Elias Barsom som valde att dribbla eget straffområde då när det var 7 minuter kvar och ÖSK ledde med 1-0.
Jättedumt.
Det var en sån där grej som jag satt och tittade på TV och man får ju nästan, det suger till i magen nästan. Och sen kommer en repris till och man bara, det blir bara värre när man tittar på det en gång till. Och sen en tredje gång. Mm. Nej, det var ett riktigt dåligt beslut. Var det. Han kunde göra vad som helst. Kicka bort bollen, springa utåt. Han väljer att springa typ inåt mot straffpunkten och bli av med bollen. Och vad jag menar är, han gick ut en intervju med undertecknad. Och där ska man ha respekt för att det är jag som ställer frågorna. Och det är ju inte Elias som kommer fram till mig och ber om att bli intervjuad.
Ber om att få banka på sin egen trumma.
Nej, precis. Men där var han ju väldigt... tuff och visade väldigt tydligt att han var otålig för att få speltid och det fanns väl någon underton i också att han skulle se sig om efter något annat om han inte fick speltid.
Mm.
Och sen, det är klart att supportrarna började väl titta lite extra på honom, många höll med om att han skulle ha mer speltid, till och med Christian Järdler höll ju med och när han då får hoppa in så gör han det här. Så det blir som en tokig kombination.
Det blir en tokig timing.
Ja, det blir otajmat. Ja. Att sätta sökljuset på sig själv.
Precis. Kan det vara så rent av att han helt enkelt ville för mycket där då, när han fick spela? Och därför tar han det här beslutet som inte är så himla...
Mm. Ja, jag tror att rent generellt så vill Elias Barsom nästan alltid för mycket.
Mm.
Så, och det är säkert det som skulle kunna också föra honom till toppen på något sätt.
Mm.
Den här frenetiska och överambitionen. Och kanske då, precis som säkert som Taha Ali har gjort under hela sin karriär, struntat i att tränarna har sagt att du kan inte dribbla här. Sluta dribbla, passa bollen, spela den enkla bollen. Det har säkert Elias Barsson fått hört alltid. Det är väl så, Elias Barsson ska ju inte sluta dribbla. Han ska ju fortsätta dribbla, det är ju det som är hans USP. Så, men kanske då inte mot straffpunkten i eget straffområde.
Precis.
Ja.
Ja. Det var väl inte bara Barsom i den situationen, va? Det var väl också lite Eskelinen som kanske släppte han inte någon tokig retur där.
Ja, han spiller ju bollen rakt ut i gapet på Brage-spelaren som dundrar in bollen. Ett svagt ingripande av William. Där man kan lite fundera på, det är ju inte första gången och det händer lite ur ingenstans. Så man kan nästan börja fundera på om det är det så att han står och sover. Liksom att han inte är koncentrerad när det väl händer. Och sen finns det ju andra förmildrande omständigheter. Det skottet går förbi en skog av ben som kanske kan... Ja, Nasiru Moro är där och ska glidtackla, jättenära att glidtackla bort bollen. Nej, men William Eskelin gjorde ingen bra reklam för sig själv i det där läget. Han gjorde ju en fantomräddning i första halvleken, eller en bra räddning i första halvleken. Men det är ju... Det börjar bli mer och mer aktuellt. Hans kontrakt går ut. Vad ska ÖSK göra egentligen? Så det vore ju intressant att fundera lite på. Jag tror ju, om jag skulle gissa, så står det inte William Eskelinen i ÖSKs mål nästa säsong.
Det tror inte jag heller. Jag tror att han vill spela någon annanstans. Och det känns lite lurigt att försvara det, en förlängning med Eskelinen även från ÖSKs håll.
Mm.
Det känns nästan som en av de givna tappen till vintern, gör inte det?
Ja, jag tror det. Det bör ju vara så att han kom från ett bra kontrakt i Århus AGF. Där, så han bör ju ha ett av lagets bättre kontrakt också. Så där är också en sak som talar emot att han stannar kvar då.
Var det inte också hans pappa Joel Cedergren som var... Kom inte han under Joel Cedergren?
Ja.
Och gjorde... Vem var det som blev... Var det Bobby Allen som blev vansinnig när han...
Ja, precis.
Ja, det har man nästan glömt. Ja,
ja, men du syftar ju på dig själv. Det var ju Bobby Allen som sa att det är svårt att konkurrera när tränaren har värvat in sin egen son.
Ja.
Magiskt citat.
Ja, han hade inte fel.
Nej.
Okej. Okay, ja, men...
Bobby, han är i Grenoble nu.
Grenoble.
Han, där sitter han på kvisten.
Det låter... Jag vet inte vart Grenoble ligger.
Det är franska. Jag tror att det är franska andra ligan, tror jag att det är.
Okej. Okay. Ja.
Mm.
Men ÖSK då? Vad gör ÖSK åt målvaktssituationen i vinterfönstret?
Mm. Ja, det troligaste är väl att man tar in en målvakt som inte vi vet vem det är nu. Mm. Men om man ska gå igenom alternativen som vi har nu, så är det ju då... Nu har man ju två stycken unga målvakter, Amar Djevlan och Daniel Strindholm. Amar är ju i Örebro Syrianska och gör det ganska bra just nu på lån. Och Daniel Strindholm har ju bara spelat en match sen skadan förra året. Det var mot Västerås i den U21-serien där han släppte in ett par mål ganska raskt. Så jag är lite tveksam. Vad tror vi? Skulle ÖSK kunna gå in i Superettan 2024 med de två som målvakt?
Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tror att ÖSK ändå har en ambition för en tydligare första målvakt.
Ja, ärligt det tror jag också.
Det känns som det mest seriösa spåret. Faktiskt.
Mm. Ja, det är om Amar då, som trots allt har chansen att imponera nu under hösten, och verkligen gör det och liksom får rykte om sig att ha räddat kvar Örebro Syrianska i ett. Det är möjligt där. Men sen finns det ju några målvakter som man skulle kunna nämna då, som skulle vara intressanta för ÖSK. Det är ju tre lokala målvakter som skulle... Det är ju drömnamn.
Mm.
Och de alla har ju ett gemensamt problem för ÖSK. Och det är ju Ismail Diawara, Jakob Kindberg och Oskar Jansson.
Mm.
Det finns ju olika problem för dem.
Mm.
Jag skulle hålla alla som någon typ av drömnamn i en fallande skala. Från vem skulle vi sätta högst? Vem skulle du sätta högst?
Som i mest trolig då av de...
Nej, drömnamn tre. Tänkte jag.
Ja, den största drömmen.
Mm.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ja, då är ju det Rinne eller Jansson. Men då, det är ju inbakat i problemet med Jansson är ju också att han är ett mardrömsnamn för många. Mm. Så det är också svårt att säga det. Mm. Om vi utgår från att, nu var det länge sedan jag såg Jakob Rinne spela fotboll. Men om han är så bra som jag minns han, då säger jag att jag sätter Jakob Rinne högst upp då.
Mm. Ja, men absolut. Det håller jag också med om. Mm. Jag tror också att det är det omöjligaste namnet.
Ja.
Eftersom han har varit så tydlig med, till och med Kalle Holmberg satt ju i den här stolen där jag sitter nu och han har ju direkt kontakt in i Jakob Rinnes huvud, så han sa ju att höll ju väldigt mycket med om att Djurgården är det troligaste valet där. Jag skulle nog faktiskt hålla Ismail som någon typ av ändå mera troligt och drömvärmning.
Nu ska vi se. Mer trolig än Jakob Rinne och mer trolig än Oskar Jansson.
Ja.
Det håller jag med om. Mm. Samtidigt inte jättetrolig.
Inte jättetrolig, nej. För alla de här, även då Jakob Kindberg, har ju kontrakt nästa säsong.
Jakob Kindberg ska man ju komma ihåg, han har ju inte, alltså, han har ju inte gjort så mycket.
Nej,
egentligen. Han, det känns som att man har en idé om Jakob Kindberg nu för att han fick ett kontrakt med Kalmar. Man vet ju inte alls egentligen vad han kan leva upp till.
Nej, precis. Och det gör ju också att han kanske sportsligt sett är ett relativt, även om han har ju kontrakt till 2025 tror jag, han har förlängt kontraktet med Kalmar. Och idag, vi spelar in det här på måndagen, så kom ju nyheten, någon av kvällstidningarna, jag tror att det var Anna Lavdik, som sa att Ricardo Friedrich, målvakten i Kalmar då, är på väg bort, hans kontrakt går ut. Så det skulle ju kunna vara så att Jakob Kindberg får chansen där, jag tror kanske inte det, jag tror kanske att de värvar en ny första målvakt.
Ja.
Men där finns det väl ändå man kan se det hända att Jakob Kindberg lämnar Kalmar FFs avbytarbänk och flyttar hem till Örebro för att bli uttalad första målvakt i ÖSK.
Jag tror att Jakob Kindberg skulle utan att blinka ta det beslutet.
Mm.
Det tror jag han förstår att det är bättre för hans fotbollskarriär. Sen vilken nivå han skulle vara på, det är ju mer oklart. Men att han skulle göra det tror jag är en handvändning.
Mm. Det är den som har störst problem ändå. Jag tror Jakob Kindberg är ju en stadie av karriären där han säkert vill spela mer. Han har ändå spelat 5 A-lagsmatcher, tävlingsmatcher för Kalmar i år. Det är ju för lite, men det är ändå 5 stycken.
Mm.
Diawara står ju på 0.
Han gör ju det.
Ja.
Mm.
Så han måste ju nästan lösa den här situationen till nästa säsong. Jag kan inte tänka mig att han går in i ytterligare en säsong som uttalad andra målvakt i Malmö.
Nej.
Och nu är ju Johan Dahlin, han är ju 37 år gammal, så han fyller 38 nästa år om jag räknar rätt.
Mm.
Han brukar ju alltid bli skadad varannan match, men i år har han ju bara stått.
Johan Dahlin, ja.
Han brukar ju springa in i stolpar och stå och inte kunna sparka in sparkar och sånt där. Men nu har han ju spelat hur många matcher som helst i rad. Så. Diawara bör ju röra på sig, men det är osannolikt att han kommer hit. Jag tror att, precis som jag inledde, det största chansen är nog att Eskelinen rämnar och att ÖSK har en målvakt som inte vi vet vem det är.
Mm.
Det är nästa säsong. Det är nog det sannolikaste, mest sannolika.
Mm.
Bland de andra så tror jag att Jakob Kindberg, att man skulle då helt enkelt lösa honom från Kalmar för en skapligt billig peng och att han flyttar hem till sin hemstad och blir den första målvakt i ÖSK. Det är alternativ 2 tycker jag.
Det skulle vara någonting man heller inte riktigt, om man bara spolar tillbaka några år i tiden. Det är ju ingenting man hade sett komma då. Även om han var otroligt duktig i både Karslund och Örebro Syrianska så såg man inte den. Jag blev jätteförvånad när han fick kontrakt med Kalmar. Sen är han ju världens bästa människa också, men ändå oväntat.
Ja, det är vi pratar ju om de här, en stark generation Örebro-målvakter. som föddes där runt 90-talets början. Allihopa är ju ett stort sett, det skiljer väl 2-3 år på dem, men de är ju lika gamla i stort sett.
Vilka har vi där då? Kindberg?
Jakob Kindberg, Ismail Diawara, Oskar Jansson, Jakob Rinne. Allihopa är ju härifrån. Jakob är ju förstås från Laxå, men alla andra är från Örebro och kom fram i stort sett samtidigt.
Mm. Var från Laxå och hålla på Djurgården. Ja. Fredrik, vad tycker vi om det?
Sådär.
Ja, sådär.
Sådär tycker jag.
Sådär. Jaha, hörru du, vi hade ju i den här poddens begynnelse så hade vi någonting som hette typ så här. Jag kommer inte ens ihåg vad vi kallade segmentet. Veckans rykte eller veckans, jag vet inte vad. Vi begravde det efter ungefär 1,5 avsnitt för att det inte gick att ta på allvar.
Nej, precis.
Men nu är det som en liten mini-comeback här.
För veckans skvaller tror jag det var.
Veckans skvaller var det.
Så var det.
Mm. Just det. Mm. Du skötte det uselt.
Det var jättedåligt.
Men nu kan det bli någon form av mini-comeback. För du har ryktet om Valgeirsson och sen har du ett till här i bakfickan.
Ja, precis. Tydligen. Ja. Precis. Båda härrör till isländska källor.
Mm.
Första kan man ju bara kommentera det där med Valgeirsson tillbaka till Island. Det är ju toppklubben då Valur Reykjavik som ska vara intresserade. De har ju haft någon, vad heter han nu? Sävarsson som spelade i Hammarby.
Ja, ja, vad fan
isländska
heter han?
Landslaget.
Ja, ja. Mm.
Han har ju varit högerback för dem och nu har han, vad jag förstår, flyttat till Stockholm, tror jag.
Jaha.
Ja, så han är borta ur bilden och då nämns Valgeirsson som ett tänkbart alternativ. Och det är säkert, det tror jag kan bli så. Sen är det frågan om de kan komma överens med ÖSK som ju har då 1 år kvar på kontraktet med Valgeirsson efter det här året. Jag tror att han, folk som sitter och svär på hans dåliga inlägg på Bern Arena kanske blir förvånade, men jag tror att han har ändå ett rykte om så hög potential på hemma. Jag vet att det finns andra klubbar som har lite koll på honom. Det är någon klubb i Lyngby tror jag, i Danmark har jag hört. Ska vara lite intresserade. Och sen har jag till och med hört, och det håller jag, det låter osannolikt, men jag har även hört att Hammarby ska ha tittat på honom. Men han imponerar inte just nu formmässigt och kvalitetsmässigt, så han måste ju höja sig lite. Men absolut att en isländsk toppklubb kan bestämma sig för att köpa loss honom, det tror jag.
Du som på ett sätt jag inte begriper, men på något sätt så har du alltså ett öra mot de isländska gatorna.
Mm.
Och då undrar jag då om de här Valur är en klubb som har de för vana att liksom köpa loss spelare? Eller hur är ekonomin där?
De har ekonomi att betala löner och sådär om de köper spelare från kontinenten vanligtvis. Det vet jag inte.
Nej.
Jag tror inte, det handlar inte om flera miljoner.
Nej, precis.
Nej. Men han kan säkert flytta till Valur och höja lönen.
Mm.
Det här är en klubb som kom tvåa i isländska ligan i år och är väl den största klubben genom tiderna på Island. Och det innebär ju att man ofta kvalar till Champions League eller Europa League, Conference League.
Okej, men Fredrik, då lutar jag mig tillbaka med mina popcorn här. Och så vill jag spänt höra vad det här andra ryktet är för någonting.
Ja, men det hör ju också till Island och det är Axel Andresson.
Ja. Att den andra islänningen ska också tillbaka till Island.
Nej, ja, där är det.
Jag är jättebesviken.
Ja, det är upp till dig.
Ja,
men där har jag hört att ÖSK vill sälja helt enkelt. Och det kanske inte är jätteöverraskande. Nej. För att Axel är ju en extrem specialist skulle jag säga. Som nu skulle kunna spela på en högre nivå i en ÖSK om det är ett lag som är intresserad av att försvara lågt in i sin box.
Mm.
ÖSK kanske inte riktigt är det. Man vill nog stå lite högre upp. Och då kanske att det är inte en riktigt, det är not a match made in heaven.
Nej.
Som man brukar säga. Och där är det tydligen lite grekiska klubbar som är ute.
Oj.
Titta lite på Axel.
Mm-hmm.
Vad som händer där, det får vi nog se. Men oavsett så kan det nog bli, en ganska stor förändring under vintern tror jag. Där många En del kontrakt går ut, inte jättemånga, men en del kontrakt, jag skulle säga att den sista generationen av allsvenska kontrakt går ut i vinter. Och då kan ÖSK säkert ta chansen att göra om lönestrukturen lite och värva in nya spelare. Där kanske också sådana som Axel Andreasson, Valgi Valgersson roteras ut för att få lite pengar i kistan.
Mm.
Även om det handlar inte om några stora pengar. Så. Men jag tror att vi kan se fram emot en ganska aktiv vinterfönster.
Mm. När kommer Axel Andreasson stå på benen och spela igen?
Ja, det bara var det. Det var i alla fall, han missade de här matcherna fram till, det är väl ett landslagsuppehåll till va nu?
Ja, är det inte det?
Ja, det handlar ju om, det är någon typ av bristning och sen brukar de ju inte säga exakt hur mycket. För det finns väl ingen anledning att spekulera i det eftersom man inte vet hur snabbt det. Men det är någon typ av blödning.
Mm.
Och de har nog en ganska, man kan ju mäta det där tror jag. I millimeter liksom.
Så
kan man,
yes.
Ja, kan man se hur lång tid det bör ta innan det ja, min mentala bild är att man ser ett streck liksom. Så kan man säga, okej, där är en halv centimeter. Det är okej, det är 5 veckor.
Ja, så kanske det.
Kanske, jag vet inte.
Nej. Okej, nej men du, spännande. Är det något mer du vill säga eller ska vi köra avrunda med vad händer med honom?
Jag tycker att vi avrundar med vad händer med honom.
Och nu är jag så trött på islänningar, Fredrik, så jag vill inte dra några jävla islänningar.
Nej, det finns ju några där.
Drar jag en islänning, då slänger jag den och då drar en ny.
Då gör han Bosko Orovic.
Ja, precis. Det är pinsamt att säga. Nu ska vi se. Det här är inte en islänning. Mats Haglund står det här.
Oj, Mats Haglund. Ja, det vet vi inte mycket om. Det jag vet är att det här är en 90-talsspelare.
Yeah.
Anfallare, ÖSK-talang, som inte blommade ut och flyttade till Östergötland.
Mm-hmm.
That's it. Kan det vara Åtvidaberg kanske?
Vi ska se här om min fuktskadade mobil vill vara med mig, så ska jag googla här. Nu ska vi se, Mats Haglund. Du. Svensk fotboll. Nej, det här kan inte stämma. Han har spelat i, det här måste vara en annan, född 76, kan det vara han?
Ja, det kan absolut vara.
Han har spelat i Division 3-laget BK Derby.
Ja, men du sa ju, det är Östergötland.
Eskilstuna City.
Mm.
Det påstås också att han har spelat med BK Häcken i Allsvenskan.
Jaha. Ja,
men Åtvidaberg i Superettan stämde ju. Ska han ha gjort 15 mål 2003 i Superettan?
Oj!
Det låter som en hyfsad
en bra värvning för ÖSK i år.
Ja! Ska de tacka nej till 15 baljer?
Han har gjort 2 mål i Europa League-kvalet står det här.
Nej, vänta nu. När spelade den här människan i BK Häcken? Det vill jag veta. Det står liksom uppradat vilka år han har spelat i alla klubbar. Förutom Häcken, där står det bara han har även spelat i BK Häcken i fotbollsallsvenskan.
Nej,
det här är ju en lögn att han har spelat i Häcken.
Han gjorde 2 mål mot, han spelade för Åtvidaberg, spelade han Europa League-kvalet 2006. Och gjorde mål i båda mötena mot Brann. Det är ändå har ju någonting.
Det har någonting.
Ja. Och Åtvidaberg då ser ut som att de borde ha vunnit det där. 3-3 och 1-1. Okej, jag har strunt
samman. Kan du googla Mats Haglund BK Häcken? För att jag kan inte skriva Ä på min telefon. Bokstaven Ä har gett upp. Han verkar ha kommit.
Han spelade BK Häcken 2004 och gjorde 9 mål på
en säsong. Nej, det här stämmer inte.
Jo då. Spelade ända till 2018. Det här är en helt okej karriär alltså. Ändå.
Det är en helt okej karriär, men han kanske inte går in i vad händer med honom elvan.
Nej, det gör han inte. Men vilken nivå låg BK Häcken 2004? Nu måste man ju nästan kolla. Superettan. 9 mål i Superettan.
Ja.
Så han har alltså gjort några riktigt bra säsonger i Superettan.
Mm, just det.
För han hade ju även gjort 15 baljor 2003 i Superettan. Så han gjorde 24 mål på 2 säsonger i Superettan, Mats
Haglund.
Det är
bra. Ja. Det är mycket bra.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På tal om vad hände med honom så har vi ju fått mejl angående Henrik Hempa Johansson. Oj. Som vi hade här i förra veckan. Och vi visste inte, det var inte mycket att säga om Henrik Hempa Johansson.
Nej, men jag visste ju absolut vem det var.
Du visste absolut vem det var. Men ÖSK-karriären var, den var kort. Vi har fått mejl från en släkting till Henrik Hempa Johansson. Som har berättat om, det var mycket information, bland annat om en juniorturnering i Norge. Mm. Där Henrik borde ha blivit utsedd till turneringens lirare. Men eftersom att de i finalen förlorade mot ett lag från Ryssland, då blev det en rysk kille istället som blev turneringens lirare. Och det här menar, den här släktingen då menar på att det är skandal. Det inte blev Hempa.
Man hör ju direkt att det är ett justitiemord som har skett.
Att han, det har funnits en storhet i Henrik Hempa Johansson som bara världen har vägrat se. Mm. Det var genomgående i alla historier om Henrik Hempa Johansson. Det uppskattar vi.
Det är absolut. Mm. Man älskar missförstådda genier.
Ja, verkligen. Du, på torsdag så är det den här berömda krocken med hockeyn.
Ja, just
det,
ja.
Så det är ju hemmamatch för ÖSK och Örebro hockey samtidigt. Det är lite tråkigt kan jag tycka. Dåligt planerat. Ja, stackars SHL-laget. Eller liksom, vad tror vi? Är det de som fortfarande går på ÖSK? Det kanske är de som är så intresserade så att de faktiskt väljer ÖSK över Örebro Hockey.
Ja, tror jag nog. Min uppfattning, det ska bli intressant att testa den på torsdag. Det är att det är två separata publiker till hög grad. Men det är klart att jag tror att det är ÖSK som är förlorare i den kampen.
Mm.
Om man ja, det beror, det finns ju sådana som älskar fotboll och då väljer man ju fotboll förstås.
Mm, ja.
Men om man är liksom någon ljum supporter, då tror jag kanske man väljer Örebro Hockey.
Just det.
Men det blir intressant att se vad som händer med publiksiffran. För ÖSKs del så finns ju en del i potten, för att jag tror att det är svenska elitfotboll, va, som har något bonussystem där ÖSK har försökt. Ni kanske har undrat varför det har blivit allt vanligare med de här gratismatcherna. Alla klubbar har gratismatcher nu för tiden.
Jag skulle säga att det har blivit mindre vanligt. Jag tycker att alla hade det förut och sen nu alltså i Superettan i alla fall så var det jämnt.
Var det så? Okej, okay. Ja. Ja, det var inte min bild. Men jag tror i alla fall att de har sådana på grund av att, oavsett om det har blivit vanligt eller inte, så tror jag att det är på grund av att det här bonussystemet. Då,
du menar Unibets?
Är det det som... Ja.
De fick ju skit förra året, Unibet, för att det var så här, du skulle gå in och spela på matcher och så skulle du fylla i då att jag håller på ÖSK. Mm. Och då på det sättet som bonussystemet funkade, och då menade de på att det här är inte så jävla bra att alla som vill stötta sin klubb måste gå in och som spela på matcher.
Jag blir triggad av det att spela mer.
Ja, men då ändrade de om det till att de mäter det i hemmapublik istället.
Mm, okej. Okay. Ja, men det finns tre olika kategorier där med publikraket och liknande. Och då får man ju, ÖSK har just nu någon placering som ger dem lite mer än 600 000 tror jag, och det är inte fyska.
Nej.
Så om det blir väldigt dåligt mot Utsikten riskerar de ju att åka ner då och förlora dels publikintäkter och sen även i det här bonussystemet.
Mm.
Vi får se. Det blir kul att se och testa hypotesen att det blir ju något laktuspapper. För hur mycket publik som verkligen går på båda matcherna.
Precis, det här har väl hänt någon gång per säsong senaste åren antar jag. Men att, jag vet inte hur på sin spets det har varit.
Nej.
Förut.
Det känns i alla fall dumt och onödigt att
ja,
det ska
det
behöva
känns
ske.
Jättedåligt planerat.
Mm.
Sen kanske det är så jävla många hockeymatcher. Det kanske är helt omöjligt att det inte krockar en endaste gång.
Nej, men alltså hockeyn spelar ju trots allt torsdag, lördag har David Helsing lärt mig. Så att undvika det de två dagarna.
Mm.
Det skulle vara mer rimligt att ÖSK krockade på en lördag. För det är en matchdag för Superettan.
Mm.
Torsdagar är ju faktiskt ingen matchdag för. De prickar verkligen in en.
Ja.
De lägger en match en torsdag. Då
är det hockey.
Ja, 100 meter bort.
Då är det mer anmärkningsvärt.
Ja, det är ju det. Ja. Det är ju jättekonstigt.
Ja, vi får se hur det slutar helt enkelt. Och så hörs vi i hemmaborgen igen nästa vecka.
Så gör vi.